Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. När vi spelar in det här så är det sen kväll söndag den 11 december. Borde väl rimligtvis vara tredje advent. Men högst troligt när ni hör det här så är det måndag den 12 december. Eftersom superproducent Kim Wirsén, han var inte riktigt med på planen från början att vi istället för måndag bandar söndag kväll. Han sitter väl och drar i sig ett par John Silver, va? Utan filter, nere på Malta, numera.
Viktigt att han har det bra där nere, Kim.
Verkligen.
Ni har inte lika mycket julstämning som mig, Kim och du, eftersom ni befinner er i soliga, varma länder.
Nej, för fan.
Och jag har precis satt upp en julgran, ätit skinkmacka och kollat på julkalendern med mina barn. Så att vi är en bit ifrån varandra.
Ja, onekligen. Det är dagen efter de sista kvartsfinalerna är spelade. Det är semifinaler tisdag och onsdag. Först ut Kroatien mot Argentina. Följt av Frankrike mot den stora, stora överraskningen Marocko. Jag frågade mig själv faktiskt tidigare ikväll när vi satt och käkade middag. Eller jag bollade upp frågan till vårt lilla men oerhört starka gäng här nu, eftersom vi nästan är halverad styrka så här sent in i turneringen. Men det var jag, kameraman Johan Tarland, projektledare och producent på plats Tobias Gedeskog samt expertkommentator Don Hassebacke. Ifall inte Marockos insats, men kanske framförallt vad de har uppnått, är VM-historiens största skräll redan.
Ja, men det är alltid svårt att sätta det i perspektiv med fotbollshistorien. Det var så med all idrott egentligen. Men jag tänker att så här, när Sverige gick till semifinal, förlorade mot Brasilien, så här, hur bra var vi då i förhållande till hur bra Marocko är nu? Men sett i förväntningarna vart fotbollen är idag. Alltså, jag vet inte om det är vi som pratar om fotboll, kanske också ska lägga med alla fotbollssupporter, för de är jävligt bra på att vara svarta och vita, men att man nyanserar kanske lite för lite. Jag har funderat på det i alla fall. Alltså, man är jävligt bra på att säga att de vinner och de vinner. Alltid när jag pratar fotboll med folk som kanske inte jobbar med det här, kanske bara kollar på mästerskap så här, inför VM, då får man ju alltid frågan liksom, vem vinner? Är det 11, 14, 17, 20 matcher? Det är 8 lag som ska ut. Så hur kommer det gå? Eftersom man jobbar med det så får man den typen av frågor. Och, man blir ju rätt svartvit i de svaren. Och därför har man ju liksom aldrig pratat om Marocko egentligen, förutom i Tutski Balutski. Men jag vill ändå minnas, eftersom det var jag som gjorde Marocko-avsnittet, att jag var ganska positiv till Marocko. Nu låter det som att jag försöker hämta hem någonting här. Det gör jag faktiskt inte. Jag bara kände det själv.
Vet du vem som också försöker hämta hem Marocko?
Nej.
Hassebacke. Han springer till varenda en han liksom stöter på här nere och menar på att han har varnat för Marocko sedan dag ett.
Även på engelska? När han pratar med riktigt internationella kollegor?
Ja, visst. Kanske snarare de. Alltså, de har ju svårt att syna Backes liksom, förehavanden i svensk media senaste månaden. Men jag hörde inte Backe snacka sådär jättemycket Marocko för 3 veckor sedan. Men han hämtar hem det, liksom du gör.
Ja, men det ska han få göra. Hur som helst, är det VM-historiens största skräll? Det var där vi var någonstans. Nu vill jag inte jämföra det med Sverige och säga att Sverige var en större skräll eller lika stor skräll som Marocko. Jag tycker att Marocko är en större skräll. Det är fler lag, fler bra lag också. Alltså, det kan ju hända också med att man utökar med fler länder. Alltså, det är inte bara så att det blir El Salvador och Fijiöarna som tillkommer när man utökar lag, utan ett eller två bra lag tillkommer ju också då, när man ger fler chansen. Det kanske det är. Jag vet inte. Har du något motbud själv?
Ja, men alltså, jag skulle vilja börja med att säga att jag tycker att Sveriges brons 94 inte alls är en lika stor skräll som det här. För att jag tycker man ändå ska liksom någonstans komma ihåg att även fast det hade gått ett tag däremellan och även fast Sverige kanske inte är en av de stora nationerna, och det har vi väl aldrig varit, så är ju ändå Sverige ett land som har varit med och då också hade varit med ganska många gånger. Vi hade spelat VM-final i hemma, VM 58. Vi hade hävdat oss bra 2 år innan i liksom ett starkt konkurrenskraftigt EM. Om än bara med 8 lag. Alltså det fanns ju liksom någonting i Sveriges VM-insats som, det är väl klart att den inte var mundane så att säga, men det var ett solitt gäng, och där ska man också komma ihåg att det var Saudiarabien i en åttondelsfinal, det var Rumänien, ett väldigt starkt Rumänien förvisso, men ändå Rumänien i en kvartsfinal.
Sen så var det
brassarna i en semifinal, och det är där Marocko är nu, men jag tycker att liksom nej, Marocko är en större skräll än Sverige i semifinal 94. Jag kan spontant inte liksom komma på något annat semifinallag som är en större skräll under min livstid. Det närmsta jag känner att jag kommer är Sydkorea i hemma VM 2002, som ändå tar sig till semifinal. De slår ut bra lag längs vägen, däribland Spanien, däribland Italien, men där fanns ju tveksamheterna med domarinsatserna. Det är också någonting som jag vet inte om det ska vara någon slags förmildrande omständighet, men hemmanation är hemmanation. Jag vet inte. Någonting gör det med mig.
Amen.
Och jag tycker jag bara innan, inte, innan
turkarnas framfart 2002 kanske någonting.
Ja, alltså det är väl ett fullgott motbud.
Man kan fan kasta upp det liksom.
I synnerhet med tanke på att de också löser en bronspeng. Skulle nu Marocko totalt ha kört slut på sig själva, tanken är tom, de får inte ihop en full trupp, och så torskar de semin med 3-0 mot Frankrike, och så torskar de bronsmatchen mot Argentina eller Kroatien med några liknande siffror, då blir det ju lite liksom pyspunka på skrällen i sig, vilket gör att vi kanske om något år eller 5 eller 10 inte pratar om Marockos insats i VM 2022 som den självklart största skrällen man själv i alla fall upplevt. Jag har svårt att värdera skrällar från 30-tal eller 50-tal. Det är bara liksom, det är bara erkänna för sig själv. Men jag tycker ju att Marockos insats hittills verkligen är där uppe, och jag tycker att man inte ska underskatta det faktum att man inte bara tar sig ur en grupp, utan man vinner en grupp med både Belgien och Kroatien. Kanada i all ära, men det är Belgien och Kroatien som man fullt rättvist lägger på rygg och vinner sin grupp från. Därifrån så slår man ut Spanien. Och även fast Spanien dominerade åttondelsfinalen vad gäller liksom all form av statistik, så var det ju inte ett slutresultat och ett avancemang som Marocko på något sätt behövde liksom be om ursäkt för, utan det var inte det värsta rån man sett, om man säger så.
Nej.
Och jag tycker att historien upprepar sig igen då, när man i kvartsfinalen slår ut Portugal. Ett Portugal som väldigt många efter Schweiz-insatsen hade börjat liksom se på som en fullt rimlig utmanare till guldet. Och jag menar, Belgien, Kroatien, Spanien, Portugal. Att längs vägen har slagit ut de lagen, eller i alla fall 3 av dem. Kroatien är ju kvar i turneringen. Det är svårt att komma runt det.
Ja, men det har ju börjat så som det alltid blir när ett lag skräller, oavsett om det är klubblag eller om det är landslag. Så har man ju börjat liksom få förklaringar lite grann till det här. Att man har börjat bygga upp akademier, man har kommit ganska långt, man satsar väldigt mycket på fotbollsplanen. Jag tror att ni gjorde något reportage också i TV4 om det, om då SVT, jag glömmer alltid bort det där, eller jag missar alltid vilka det är. Men det var vi. Ja, det var ni. Ja, exakt. Den organiserade fotbollen i Marocko har tagit väldigt stora kliv de senaste åren. Så att det har börjat komma, och längre texter har jag också sett som liksom förklarar det marockanska fotbollsfenomenet. Sådär. Men det jag tyckte var helt häftigt, vi körde live på Space där när Marocko gick vidare. Och sen så skulle Josip Ladan ut och röka, och jag hakade på, han ska ju alltid ut och röka. Det är liksom ett paket, han röker med en Kimpa, det är ett paket John Silver utan filter per kväll. Men jag skulle gå ut till frisk luft.
Man vet väl någonstans att Josip Ladan röker Marlboro.
Ja, det är sant. Kroat som han är. Men när vi kommer ut, jag hade inte tänkt så långt, det borde jag ha gjort liksom. Space ligger ju precis, ja, men det är gamla megabutiken liksom, där på Sergels torg. Så man kommer ju rätt ut till fontänen. Men jag hade i alla fall inte tänkt tanken. Men där var det ju liksom typ VM94-vibbar på, runt fontänen med marokkaner. För det bor ju så mycket.
Ja, det var så.
Ja, det var helt galet. Det var liksom stopp i trafiken och grejer liksom, så här, för att marokkanerna skulle ta sig in.
Uppskattat antal marokkaner?
Tusental.
Det var fan vagt. Alltså 9000 eller 2000 eller vad?
Ett tusental. 932, okay, 1000. 932 marokkaner.
932 marokkaner. Där har du avsnittsnamnet, Kimpa. Avsnittsnamnet är satt. Skönt, då har vi det avklarat.
Ja, nej, men, och du vill att det skulle vara tydligt, så låt mig vara tydlig.
Ja. Men ja, det var väl, det är väl rimligt, eller?
Ja, men absolut, det är jätterimligt. Men jag tänkte inte så. Alltså, marokkanerna har väl inte haft så mycket att fira. Alltså, svensk marokkanerna har inte haft så mycket att fira på Sergels torg de senaste åren, så att säga. Ja, men det har ju funnits grupper som har haft saker att fira. Mm. Som inte har varit liksom en svensk idrottsframgång sådär genom åren. Men marokkanerna hade jag inte tänkt så mycket på. Men helvete, de körde loss alltså. Det var kul att se.
Ja, men det gläder mig.
Man med.
Det gläder mig. Jag tyckte också att det var jävligt häftigt att se i vår slutstudio igår. Dels så hade vi skickat Adam Pintorp till Marrakesh i Marocko.
Ja, det tyckte jag var ett underbart grepp.
Ja. Ja, det är verkligen.
Bra gjort.
Det är bara krädda den som tog det beslutet. Men jag tyckte det också var jävligt nice att se hur de tog in bilder i ett slags potpurri från hur marokkaner firade runt om i världen. Det var bilder från Malmö och New York, och det var från, var det nere på Gazaremsan någonstans, och men givetvis då i Marocko och på alla andra ställen i världen liksom. Att det är så jävla nice att se de olika diasporerna liksom fira var än de befinner sig. I synnerhet när det kommer då till VM-framgångar. För det tydliggör ju verkligen vad fotbolls-VM är. Alltså, den här stunden alltså kanske aldrig kommer tillbaks till Marocko. Om 4 år eller om 8 år eller om 16 år så är det något annat land som får uppleva sin stora sommar, sin stora stund. Och tjusningen med den här jävla turneringen är att man vet aldrig vilka det blir eller när det blir. Eller ens om det blir av för vissa. För många.
Nej, men två saker på det. Alltså, det ena är ju, du bor i ett land och så har du ett ursprung från ett annat land. Och att då samlas med sin liga med samma ursprung och fira. Alltså det är något speciellt. Jag ska inte jämföra med de med marokkanskt ursprung som firade en VM-semifinal vid Sergels torg här. De hade säkert en ännu fetare fest än vad jag hade. Men det blev ju något speciellt 2006 när Sverige vann OS-guld. Liksom, the last dance med alla stora gubbar. Och vi liksom ett 30-tal svenskar i Florens samlades för att se den, och vi hade flaggor och det blev fest efter. Men du vet, så när man gick genom stan med svenska flaggor och firade, det fanns en stolthet i det, en extra stolthet.
Mm. Ja, nej, men så att summa summarum så tycker jag nog ändå att liksom, det känns i alla fall. Sen så ska man ju alltid vara, det var någon som skrev ett bra uttryck till mig på Twitter, om det var recency bias. Alltså, för jag kallade kvartsfinalen mellan Holland och Argentina för ur ett rent underhållnings- och spänningsperspektiv så måste det här vara den bästa VM-matchen man har upplevt. Och det var ju väldigt många som säkert höll med mig om det, och jag har liksom inte kommit ur den känslan ännu. Men jag tycker ändå att det var rimligt att någon då bara liksom gjorde invändningen att det där är så jävla classic, liksom man drar på, man går så starkt på känslorna man känner i stunden, just för att det är i stunden. Och så har man liksom släppt de här känslorna från alla andra feta matcher man har suttit och upplevt och känt att det här måste vara det största man har varit med om, eller det här är den bästa matchen jag har sett, eller vad det nu kan vara.
Ja, men det har man ju sagt några gånger i livet.
Exakt, så det var ju en bra påminnelse. Och samma kanske gäller nu, men hur vi än vrider och vänder på det, sett till vilka lag man har passerat och lämnat bakom sig, sett till att man faktiskt de facto har brutit ny historisk mark genom att bli det första afrikanska laget till semifinalrundan i fotbolls-VM-historien, så är det ju svårt att... jag menar, i alla fall för mig, med den VM-historien jag kan erinra mig, att liksom singla upp ett motbud som jag känner i magen toppar Marocko. Och skulle man slå Frankrike här nu på onsdag, då är det väl ingen snack.
Nej, jag tror inte att jag har ju liksom, medan du pratar, börjar fundera lite kring liksom, kanske är solklart den största VM-skrällen. Men alltså mästerskapsskrällen, alltså där finns ju Grekland också 0-4. Så att men VM, vi är på VM. Skulle det hända så är det väl helt givet, skulle jag säga.
Ja, och där vill jag ändå vara tydlig, för att jag håller ju Grekland fortfarande som en mycket större skräll än vad Marocko är just nu.
En lyftbuckla är en lyftbuckla.
Exakt, exakt.
Men jag tyckte också att vi fick ett till perspektiv av Svinglund, vår gamla vän, en av våra mest trogna lyssnare som har varit med ända sedan VM 2014 när vi gjorde Expressen Live, du och jag. Han skrev att Marockos avancemang till semi, det var inte bara för Afrika och arabvärlden. Det var för alla landslag också som inte fått ett eget Totski-avsnitt. Bra perspektiv tycker jag ändå.
Delikat perspektiv.
Vi kan lova så här, går Marocko till nästa VM 2026 i staterna, då får de ett eget avsnitt.
Ja, det lovar vi faktiskt.
Toto Balotto är sponsrade av Samsung TV. Och nu idag, efter en härlig höst med Samsung i Toto Balottos rygg, så vet ni att de har en TV för precis alla behov, alla personer. De har såklart också storlekar som passar till alla rum. Jag vill idag slå ett stort slag för TVn som heter The Frame. Här där jag sitter i studion har jag en 32-tums. Utanför på kontoret har jag en snygg The Frame som ser ut som en tavla när den inte är på, så att säga. Jag har på kontoret en massa snygga fotbollsmotiv. Och sen så är det då den snygga ramen runt om som gör att den verkligen ser ut som en tavla. Årets modell, 2022 alltså, den är dessutom matt. Så att den här känslan av att man verkligen tittar på en tavla blir ännu starkare. Den finns från 32 till 65 som jag sa, men hela vägen upp till 85 tum. Så det här är en TV som jag tycker, visst, den passar jättebra på vårt snygga kontor, men den passar ju perfekt i ett vardagsrum också, just för att den är så snygg och man vill att den ska smälta in lite. Den har också den otroliga funktionen cloud gaming, så du behöver liksom ingen konsol ikopplad, massa sladdar och massa grejer, utan du bluetooth-connectar bara en handkontroll och sen så laddar du ner spelappen och sen är det bara lira på. Så gör min dotter Stella i sitt rum till exempel, där hon har en 43-tums The Frame. Så att The Frame, varm rekommendation. Utöver det så vill jag också varmt rekommendera en annan TV som jag har i just mitt vardagsrum hemma. Neo QLED. Den kan placeras i vilket rum som helst. Vardagsrummet, sovrummet, gamingrummet. Den passar till vilken person som helst. Till exempel gamingentusiasten, eftersom den också har cloud gaming. Men det fina med den här också är att det är så snabb och skarp bild med en massa smarta gamingfunktioner som bland annat reducerar att det laggar. Och att spelenheten levererar optimal bild i varje scen. Det lyfter liksom spelet till nästa nivå. Den har bildförhållanden som ger den extra skärmvidden du behöver för att maximera spelupplevelsen. Den har också multiview så man kollar på tv och mobilinnehåll på samma skärm samtidigt. Oavsett om du har livescore på till exempel eller videoguider för spel så kan du helt enkelt ansluta mobilen till skärmen på ett helt nytt sätt. Denna tv finns från 43 till 85 tum. Jag tror att det är många som borde kika lite extra på den. Gå in på totobaluto.samsung.se och kolla vilken tv som du tycker är bäst. Toto Balotto är sponsrade av Flowlife. Känner till Flowlife? Jag tänker de som har varit med ett tag gör det säkert. De gör ju återhämtnings- och massageprodukter i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter som till exempel Flowgun som säkert några har hemma. De har också fått utmärkelser i ett flertal sådana här bäst i testundersökningar. Och om inte det vore nog då för att verkligen gå i god för deras produkter så sponsrar de också flertalet allsvenska fotbollsklubbar som bland annat AIK, Djurgården och guldmedaljörerna Häcken. Jag älskar deras Flow Pillow. Den är otroligt skön, så värme, lite massage och sådär som man kan ha i nacken när man ligger. Ja, men det kommer ju sådana tider nu med jul och sånt. Men deras Flow Feet, alltså en fotmassage, den är helt otrolig. När den trycker på i hålfoten, ja, då mår man i alla fall efter. Det är bra tryck i grejerna. Jag tänker att Flow Life, Flow Pillow, Flow Gun, Flow Feet och så vidare, även i deras träningsredskap, är grymma julklappar. Så kika in på flowlife.com, där har de just nu en massa fina deals. Så in på flowlife.com, vi säger stort tack till er. Toto Balotto är sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Jajamensan, Grit håller ju till uppe i Skellefteå. Och just nu så har faktiskt Skellefteå en inflyttarkampanj för att locka fler människor att flytta upp till fantastiskt vackra Norrland. I alla fall, det som Grit skulle vilja skicka med er här nu inför jul och nyår är att kolla in den här kampanjen. Och om du dessutom är digital specialist eller kanske jobbat med projektledning inom digital marknadsföring, hör av dig till Andreas eller Jakob och gör det nu. De är ju nämligen ständigt på jakt efter talanger. Och vet ni hur långt de går för att hjälpa sina talanger att trivas i Skellefteå? Vet ni det? Simon, performance marketer från Göteborg, han hade hittat ett hus i Skellefteå som han var intresserad av, som ägdes av en äldre dam som ville sälja men inte hittade lägenhet. Så Jakob ringde några samtal, men han är the guy uppe i Skellefteå, fixade en lägenhet åt damen för att Simon sen skulle kunna köpa hennes hus. Så jobbar Grit. Så fundera inte så jävla mycket. Packa väskan, sluta pendla helt hutlöst många timmar i veckan och flytta upp till Skellefteå och börja jobba på Grit. Jag fan börjar flytta hela Toto Balotto-studion upp till Skellefteå efter att ha läst det här. Hörrni, börja kika på ett hus till familjen Wilbach och Grit. Så länge säger vi stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men sen måste man ju faktiskt, alltså så här, nu har vi ju bara pratat om det utzoomade, breda perspektivet fotbollshistoriskt. Om vi liksom går från makro till mikro och liksom ger oss i kast med det här jävla laget, då tycker jag att den här skrällen växer ännu mer. För visst, det finns en Achraf Hakimi där och en Sofyan Amrabat och Youssef En-Nesyri. Men det är ju ganska många spelare i det här laget som man, om man ska vara ärlig mot sig själv, inte har en jävla aning om vilka det är. Och det är ju spelare liksom man bekantar sig med för första gången här. Och alltså, jag tycker så som de också spelar sin fotboll ut efter de resurserna de har. Visst, det är klart att jag ser också de som drar paralleller till Grekland 04, att det är ett väldigt defensivt präglat, lågt sittande försvar där alla jobbar stenhårt för varandra och de är liksom ogenomträngliga och det är liksom, de dör ju för varandra där ute. Alltså, ser du hur Saiss ser ut när han lyfts av efter en timme? Man ser ju på hans liksom minspel och kroppsspråk att det blev en timme är ett mirakel. Alltså, han ligger och tänker, fixade jag en timme ändå?
Exakt. Helt otroligt.
Hans lår är ärrat, alltså, han kanske aldrig mer kan spela fotboll.
Nej, han kanske ska bli, det kanske blir som med så här poliobarnen en gång i tiden, så fick så här skenor för att de skulle kunna gå, för att de blev typ förlamade i ena benet. Får liksom stötta upp benet med skenan, så får han ha en så här krycka och knalla med.
Exakt. Men alltså, samma minspel och samma känsla man fick av att se honom bli utlyft där på båren var ju att han tyckte att det var så jävla värt det. Alltså det var så jävla worth it känsla på bilderna.
Verkligen.
Om det här var det sista jag gjorde på en fotbollsplan, så
alltså, då var det sista jag gjorde.
Jag kan inte vara mer nöjd än så. Men jag tycker faktiskt att man inte ska vara heller liksom så här för hård mot lag som väljer att spela en ganska defensivt präglad fotboll. För det där tycker jag kan slå över så jävla ofta, att om man inte spelar den mest underhållande fotbollen i anfallsriktning och bryter ny mark och det är så jävla klackarna i taket och hallelujastämning och man gör 5-6 bollar framåt, då är det nästan som att det ska liksom alltid finnas en liten asterisk bredvid resultatet eller insatsen eller laget. Att det inte riktigt räknas lika mycket. Och det där stör mig så jävla mycket. För att alltså, till syvende och sist så handlar ju allting i slutändan om att vinna fotbollsmatcher och att gå långt i en turnering.
Jo, jag håller verkligen med, och där måste man hålla isär vad man själv tycker och vilken typ av fotboll som man kanske uppskattar. Alltså det fanns en tid där hela mitt fotbollsliv så att säga blev präglat av den italienska fotbollen, för att jag tyckte den var mer teknisk än vad den engelska var till exempel. Den tilltalade mig mer. Och ja, men som jag sa, det präglade mig till idag sådär, att jag gillade den fotbollen mer. Och det är ju en sak att tycka att Pep Guardiola spelar den roligaste fotbollen, eller den som tilltar den mest eller så vidare. Men så här, att vinna i slutändan, det kan man göra på väldigt många olika sätt med väldigt många olika taktiker. Så att där finns det liksom ingenting att säga, menar jag.
Nej, och jag tycker faktiskt att Walid Regragui, Marokkos förbundskapten, som man heller inte såklart hade någon koll på inför det här mästerskapet eller innan det här mästerskapet.
Oh, ja, om att lyssna på Tutski.
Nej, absolut. Men
då hade man lagom koll.
Fan vad jag tycker han har varit bra i intervjuer och i liksom sina budskap och så som han pratar från presspodiet, där han liksom, ja, men mer eller mindre subtilt så pratar han ju om att afrikanska lag, de får inte spela på ett visst sätt, men det får andra större länder göra. Och jag som en afrikansk tränare, jag kommer inte få några chanser för att då behöver man bevisa sig. Alltså, han har ju det perspektivet, och där alltså, jag ska inte gå in och säga vad som stämmer och inte stämmer kring det. Jag förstår och respekterar ett sånt förhållningssätt till 100%. Men jag kan tycka också att han sätter fingret på någonting i att när man kommer från en lite fulare del av fotbollsvärlden, om man får uttrycka det så, ja, men då har man en helt annan tröskel in i finrummet än några andra. Och han rabblar ju upp flera länder som han tycker har spelat lite på samma sätt som Marocko har gjort. Men det är ingen som kritiserar. Alla tyckte Tyskland gjorde en jättebra match mot Spanien. Men när Marocko möter Spanien på samma sätt och stänger ner ytor, visst, det kanske inte var lika hög press och i perioder upp och checka liksom på sista tredjedelen. Men ett kompakt försvarsspel där man kväver och krymper ytor, där man ligger i att Spanien har bollen men de kommer inte till jättemånga chanser. Då blir liksom det sammantagna betyget i Tyskland och Hansi Flick att oj, fy fan vad bra, nu är Tyskland tillbaka och det här var en riktigt bra insats. Men när det kommer då till Marocko, då fokuserar man bara på att det är liksom dödgrävar fotboll som är för destruktiv och de får inte tag i bollen och de spelar för ett risigt anfallsspel med för få etablerade anfall. Jag tyckte att han alltså, och sen när de tar den här segern mot Portugal igen, han får ju ganska många ledande frågor för att de vill ha liksom smaskiga citat, att vad säger ni nu då, hur mycket revansch är det här och vad har du bevisat med det här. Han är ju så jävla upppumpad av adrenalin där, men han, alltså han det känns verkligen som att han lägger band på sig själv, eller så gör han inte det. Han kanske inte ens liksom kände liksom lite lätt på att nu släpper jag på allting här. Men nej, oavsett vad så tycker jag att han pratar jävligt kontrollerat, och han pratar om det här handlar liksom inte om mig, det här är ingen revansch, det här är inte något fuck you finger till någon annan. Vi gör bara det bästa vi kan med det materialet vi har, och vi går ut och dör för varandra på den där fotbollsplanen. Och hade vi kanske spelat på något annat sätt, ja men då kanske det hade gått ännu bättre, eller så hade vi rykt redan i gruppen.
Nej, men han är ju klok. Ja. Det är ju det.
Jävla klok alltså. Nej, mycket, mycket, mycket imponerad av Marocko, som jag tycker ändå att vi slår fast att det är.
Ja, men det kan vi göra.
Den VM-historia vi har upplevt, största skräll.
Ja.
Frågan är då om det var den bästa ur ett rent underhållningsperspektiv fotbollsmatch i VM-sammanhang man upplevt i förrgår mellan Holland och Argentina. Vad säger du?
Jo, nej men alltså... Man måste ta in några saker där, tänker jag. Det finns några olika parametrar som jag tycker att en sån match ska innehålla för att det ska vara den mest underhållande, så att säga. Dels är det ju att det är två stycken jävligt bra landslag som möter varandra med väldigt skickliga spelare. Det är två stycken jävligt starka kollektiv dessutom som möter varandra. Det är ett par parametrar som jag tycker liksom måste finnas för att det ska liksom komma upp på en lista att vara en av VM-historiens bästa matcher. Sen drama måste finnas, och för att dramat ska bli maxat då måste det ha till en förlängning. Det måste till ett straffavgörande, tror jag också, för att det verkligen ska vara maxat på dramasidan. Mm. I den parametern i alla fall. Sen har du kurret.
Ja.
Ingen bästa match i historien utan kurr.
Så ser det ut.
Eller hur?
Ja.
Och sen då speciellt, alltså mål såklart ska in, och gärna då speciella mål. Får vi dessutom en frisparksvariant som man aldrig har sett förut? Nej, men alltså då har du nog precis alla parametrar som du behöver.
Jag skulle vilja addera två.
Bara tillägga liksom ett efterspel.
Ja, får jag addera två parametrar?
Absolut.
En domarinsats som båda lägren tycker är usel.
Ja, det är bra parameter faktiskt.
För det får inte vara liksom en domarinsats där bara ett lag liksom har förfördelats.
Bra.
Men sen också, du nämner det ju här, men jag vet inte om det var det du tänkte på, men det är viktigt här också att huvudrolls, alltså de största spelarna bland alla stora spelare kliver fram. Och att, alltså så här, hade den här matchen innehållit en anonym Messi som inte gör vare sig mål eller assist, så hade den ju saknat en parameter.
Mm. Men vet du vad som är viktigt i alla de här parametrarna också? Det är att eftersnacket då inte blir typ att säga, jo men vad var Messi? Alltså att det är någonting som stör matchen.
Nej, exakt. Det är det jag menar.
Ja. Var det dina två parametrar?
Ja, alltså det var bara de jag ville addera till det smörgåsbord av bra parametrar du redan hade dragit.
Ja, men exakt. Då skulle man liksom kunna summera dem, eller man skulle kunna skriva ner dem, så kan vi ta med oss det framåt här. Alldeles oavsett vad det handlar om för match då. Men någon stor, antingen internationell klubblagsmatch eller någon stor landslagsmatch, så har vi parametrarna klara för oss när vi diskuterar VM-historien.
Nej, för att alltså, jag tycker också verkligen att det är sekundärt hur kvaliteten på själva fotbollen är. Det är liksom, det är ett resultat av en match som sällan kan sätta så många check i boxen på den listan vi precis har gjort, om du förstår vad jag menar. Alltså allt
det
vi precis,
det är mer för känslan.
Ja, exakt, det är det jag menar, att alltså att vi
alltså,
kunde,
det är två stora nationer som möter varandra.
Att vi kunde sätta check i boxen på alla de här parametrarna vi precis har rabblat upp. Det är ytterst sällan det också hänger ihop med en fantastisk fotboll, om du förstår vad jag menar.
Ja, ja.
Och det är inte så viktigt.
Nej, det är det faktiskt inte.
Det adderar
men
ju någonting
att sista 20... Men det är ögonblicken av fantastisk fotboll.
Ja, ja, verkligen, verkligen. Men det adderar ju någonting att... Alltså, ja, men för jag tycker att alltså, det som är så jävla underbart med den här matchen, det är ju att den tar ju verkligen fart från Messis 2-0 när man egentligen där och då tror att så, godnatt, jalousi ner, det är över. Det här kommer liksom aldrig gå. Och hade det bara liksom spelats av en 25 minuter eller halvtimme eller vad det nu återstod när 2-0 kommer, då hade det där varit en ganska liksom halvseg match. Jag tycker första halvlek har ju liksom ingenting förutom Messis otroliga assist. Men i övrigt så är det ju liksom, det är vare sig kurr, det är vare sig liksom någon speciell fotboll, det är men ganska blekt liksom. Men från det där vad det borde varit, matchavgörande målet, så vänds ju allt upp och ner. Och att fotbollen som Holland spelar sista halvtimmen av ordinarie tid, att det är bara pumpa långt mot två skithus. Det är så jävla perfekt. Och att det bara blir massa jävla andra bollsjidder med duellspel och gula kort och massa liksom ringar på vattenkurr. Nej, det var fan otroligt alltså. Och sen som du säger,
på tal om Totski så hade du ju ett bra segment på Vegas där.
Ja, det får man säga. Dessutom så tycker jag att man heller inte ska underskatta typ Fout Veghorst, som kanske är då, ja men Vincent Janssen är väl ändå sämst av de här. Och jag tror verkligen han ryker. Ja. Men Veghorst, det är ju en, alltså det är ju en pusselbit som man vill ha i en trupp. Alltså ett 2 meters skithus.
Sant.
Att jaga en kvittering med.
Att man
sista 10 i en kvartsfinal.
Ja, alltså du vill ju täcka upp så många egenskaper som möjligt.
Då och behöver du ju inte en fjärde spelare som är likadan som tre du redan har använt.
Nej, du behöver
ju en Peter Crouch eller en Andy Carroll eller vem det nu kan vara. Alltså en sån typ av pusselbit att slänga in. En rollspelare. Mm. Vet jag också att vi har pratat om mycket i Toto. Det är så man bygger en mästerskapstrupp.
Verkligen.
Har vi någon att slänga in sista 10 när vi behöver bara lyfta långt mot ett lågt försvar? Tycker vi i många av scenerna har varit... Liksom, vi har varit rätt på det i mycket när det kommer till Tutski Balutski. Det var mycket bra jobb som har gjorts.
Ja, uppenbarligen. Det var många som uppskattade det där och då. Men det är ju helt värdelöst om man är snett på precis allt. Men jag såg också på våra rublar när Cristiano Ronaldo under 1,5 mål trillade in och bad Linus på Betsson räkna ihop lite att vi är ett spel till ifrån att vara plus på rublarna. Och vi är inte långt borta nu heller. Skulle Argentina vinna som vi har som en av våra rublar, så blir vi ganska mycket plus. Och det är ju kul. Då har vi i alla fall tänkt åt rätt håll och vi har gjort ett grundjobb som har varit tillräckligt bra i alla fall för att vi ska kunna göra Tutski Balutski igen och folk ska kunna lyssna.
Men du, tillbaka bara till Holland-Argentina-matchen, för jag vill fråga dig några frågor, liksom så här ja- nej-frågor. Bara intresserad var du står någonstans. Tycker du att Lahoz, alltså domaren, var lika dålig åt båda hållen, eller tycker du att något av lagen förfördelades?
Nej, men jag stämde in ganska 100% med dig när du sa att det är viktigt, som en parameter, att det är viktigt att domaren är dålig åt båda håll.
Mm. Nu tyckte ju verkligen båda lagen det. Alltså, Argentina var ju extremt kritiska mot Laos också efter matchen. Men det förstod inte riktigt jag. Jag tycker att Laos dömde så jävla mycket för Argentina. Tyckte inte du det?
Jo, men, alltså ett tag tyckte jag det. Nu är det kanske så många andra parametrar i eftersnacket och det man har tänkt på snarare än domaren, i alla fall som har varit för mig, att jag inte har gjort tankebanan. Men när du säger det är möjligt.
Och för att jag upplevde det som att väldigt många liksom bar med sig den här havererade relationen mellan honom och Messi från Messis tid i Barcelona. Att folk menade ju på att han alltid liksom dömde bort Barça och Messi. Jo. Men jag tycker att han var så jävla pro Argentina hela matchen. Så jag blev så jävla provocerad när då Emilio Martinez framförallt i efterspelet var så hårt kritiskt mot domarinsatsen. Att holländarna liksom tyckte att det var ett skämt till domarinsats, det förstod jag till 100%. Men att Argentina gjorde det provocerade mig lite. Skitsamma, vilka ville du skulle gå vidare?
Argentina.
När straff, ja, det, du hejade på Argentina.
Ja, men... Varför? Vi gjorde... Vi gjorde den här matchen på Space också. Alltså, så det var mycket Argentina där. Det hade varit mycket Argentina-snack under hela kvällen. Och sen så har jag en ansträngd relation med Holland sen Marco van Basten la av.
Jag fattar. Jag fattar. Vad gjorde du av Paredes-situationen?
Vad gjorde du?
Nej, alltså jag, på tal om ansträngda relationer, så har jag en oerhört ansträngd relation till Leandro Paredes efter hans tid i Roma. Och liksom den alltså, så mycket potential som bor i den gubben. Alltså han är så jävla bra fotbollsspelare, men han är ju ett 100-procentigt psykfall som inte kan kontrollera sina känslor. Och alltså, det i ett lag av argentinare som är så otroligt svajiga mentalt. Alltså, bland många spelare som inte kan kontrollera sitt adrenalin och sitt påslag av liksom, upppumpade ångestnerver, så är ju Paredes liksom...
Det är exakt det. Ångestnerverna från resten av nationen.
Ja, absolut. Men han, alltså, han får inte ens gult kort.
Nej, jag vet. Och många skrev ju till oss också om den här situationen. Ska inte det där vara rött kort? Alltså, först är det gult kort på tacklingen, och när han drar bollen rätt in mot bänken, då ska det vara gult kort igen. Jag skiter fullständigt i vad regeln säger. Men jag tyckte att det kanske var allt som hände, det han gjorde och sen efter, var ju VMs piggaste stund.
Ja, jo.
Alltså det megakurret som blir mellan två så stora nationer.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det får vi nästan aldrig se. Har man någonsin älskat två så stora nationer?
Har man någonsin älskat Van Dijk mer än i sekunden han löper fram och bara bröstar Paredes?
Nej, men alltså, det ska ju verkligen, en lagkapten ska göra det. Alltså, en lagkapten ska stå upp, och sen så gör han det ju på ett, jag höll på att säga smart sätt, men han springer ju bara in i honom. Ja. Det är en sak att springa fram och putta någon, det är en sak att springa fram och slå någon, skalla någon eller något våld. Men han springer ju bara över honom som en jävla ångvält, eller exakt, in i honom.
Ja, men han gör ju det på det absolut liksom bästa sättet man kan göra det. Liksom, utan att passera gränsen för någon form av liksom, det där har ingenting med fotboll att göra.
Alltså det går
aldrig att motivera en högerkrok, eller som du säger liksom en dansk skalle eller vad det nu är. Alltså så här, vad man än tycker om Zidane mot Materazzi i VM-finalen 2006, så är det ju liksom inte ett, alltså tilltaget i sig är ju inte nice. Men
vet du vad det är? Ja. Vet du vad jag tänker på?
Nej.
Har du sett den där recensionen av en dokumentär som Fredrik Strage gör i Nyhetsmorgon, när det är någon sekt som håller till på någon strand och de har så här kraftfält runt sig, och ska de testa det här kraftfältet, och så är det någon kvinna som står och skakar, och så ska en man liksom springa in, men kraftfältet ska rädda henne. Hon står där.
Du har, ja, just vet vilket... det. Ja, just det. Ja, ja. Nu, ja.
Det är det han gör. Det är exakt det där som han gör.
Alla sin förgen energin ner. Yes. Klippa det! Klippa det! Vad hände där?
Ja, problemet med att skapa transcendentala kraftfält är ju att det inte fungerar.
Nej, men jag håller med dig. Alltså, och jag skrev det på Twitter också. För jag blev så oerhört provocerad. Sen så kan jag fatta också de här jävla icke-spelarna i Australiens landslag som har gjort någonting otroligt. De har redan liksom så här... Att ta 6 poäng i gruppen och gå vidare till åttondelsfinal, det är deras VM-guld. De är det bästa Socceroos-landslaget i historien. Och gå till åttondelsfinal eller kvartsfinal, det blir lite liksom skitsamma i historieböckerna. Nu åker de mot Argentina, där står Messi. Vad fan, jag spelar i Adelaide United eller i någon japansk andra liga eller vad fan det kan vara. Nu tar jag en bild med Messi, världens bästa spelare genom tiderna, och skickar till polarna. Den här chansen får jag bara en gång i livet.
Jättekul. Sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
Jag förstår att det blir så. Men det efterspelet och liksom det sättet som ett lag som precis har åkt ur VM agerar kontra hur det blir mellan Holland och Argentina här. Alltså, det är så vitt skilda världar där jag av hela mitt hjärta föredrar jiddret, grinkukarna, att det slängs käft, att det liksom att det ändå visas med all önskvärd tydlighet att det här är så jävla viktigt, att nu kanske jag skämmer ut mig lite, men jag kan inte kontrollera mig för att det är någonting annat som styr de här sekunderna. Och det måste få vara så i en fotbollsvärld som allt mer och mer tenderar att liksom bli av med känslor helt och hållet.
Mm. Nej, men alltså, vad det gäller Australien där, så har jag full jävla förståelse. Det finns turister i VM precis som det finns i Champions League också. Det är deras största stund någonsin i deras karriär, som du säger. Det är jävligt många av de där spelarna som aldrig kommer komma nära att möta Messi igen. Så att det köper jag. Och jag alltså, det måste ju vara Australiens dom. Det måste ju vara australiensarna som är domstolen, inte resten av världen. Om australiensarna tycker att det där är okej, då spelar det ingen roll vad vi i Sverige eller någon annanstans tycker.
Spelar ju sällan roll vad vi i Sverige tycker.
Det spelar ju aldrig någon jävla roll överhuvudtaget.
Fråga Gianni Infantino.
Gianni Infantino, det är väldigt, väldigt sällan han pratar om Sverige eller tänker på Sverige överhuvudtaget.
Eller Norge och Danmark.
Vi är ju ett dubbelavsnitt för honom.
Nej, vi är trippelavsnitt. Sverige, Norge, Danmark. Det är trippelavsnitt. Exakt. Infantinos tutski värld.
Buntar ihop. Jaha, då hade de några t-shirts på sig där uppe. Det var några jävla protest där. Och vad var det i Norge nu då? Ja, det var någon ny ordförande i det norska fotbollsförbundet. Ja, nej, det lägger vi till handlingarna och så går vi vidare.
Åh nej, Karl-Erik kommer inte rösta på mig.
vet inte vem det är.
Nu är han väl för sig vice president i UEFA, men det behöver okay inte betyda att Infantino vet vem han är. Absolut, då har vi ju klarlagt det. Sista frågan bara kring Holland Argentina. Mm. Hur ser du på Messis agerande efteråt?
Ja, med intervjun, och han säger till, vem är det man har kommit på att prata med nu?
Ja, men först så är han ju framme mot Van Gaal och Edgar Davids får ju gå emellan. Jo. Och det händer ju ute på plan. Sen så i mixade så står han ju och slänger käft där mot Wout Weghorst, va? Vittnade Johan Kücükaslan.
Just det. Nej, men alltså, jag tycker att allt är pikt. Jag älskar att den här matchen innehöll så mycket polemik. Alltså all polemik kring det här. Och vi pratar om Sebastian Andersson. Att han behöver ju skalla, han behöver ta en jävla drängfylla, råka gå på hus och inte komma ihåg någonting och vakna till rubriker. Alltså, Messi är ju nästan lite samma. Alltså, vi behöver en skandal på Messi. Det kanske faktiskt är därför jag aldrig riktigt har tagit till mig Messi.
Nej. Men det här kan ju inte vara den.
Nej.
Eller är du liksom så svältfödd på negativitet kring Messi att det här
Nej.
Är liksom
Nej, men det här för mig
did the trick.
Nej, exakt. Nej, men alltså, det did something med mig. Inte ja. Hela tricket. Då får det gärna komma någonting, alltså, inget kvasi trist som att han marknadsför Dubai. Alltså, det är ju bara hatvänligt. Utan jag pratar om en riktig jävla skandal. Det han är en gris någonstans.
Arturo Vidal. Del. Alltså...
Nej, men vet du vad det är? Alltså jag, innan folk börjar hänga med här och tycker att jag är för jävlig. Alltså jag vill bara att de här världsstjärnorna ska visa sig vara mänskliga. Och Messi har inte riktigt varit där. Någonstans har det ju funnits något i Messi. Det förstår jag. Men det har aldrig visat sig utåt riktigt. Men här visar han i alla fall tendenser till att han är mänsklig. Så att på det sättet, av den anledningen, så tycker jag att det var pikt. Och jag hyllar det.
Ja, men snyggt.
Toto Balotto är sponsrat av Sveriges största varumärkeskedja, som erbjudit stil sedan 1957. Jag pratar om MQ. Jajamensan, de som erbjuder kläder för både dam och herr samt accessoarer från svenska och internationella varumärken. Och de är ju fantastiska också, inte bara på att hjälpa oss att bygga en smart, långsiktig garderob, men också på en massa härliga tjänster som man ska ta hjälp av. Skrädderi, sneakerstvätten, personal shopper, second hand. Man kan få hjälp med till exempel om man köper en kostym till nyår, att sy in och fixa till det där sista så att den sitter perfekt. Årets vinterkollektion, kanske ni undrar över. Jo, den hämtar sin inspiration från naturens vita, beige och bruna nyanser med accenter i klassiskt blått och vin. Alla toner harmoniserar med varandra och där i kan man ju liksom mixa fritt. Och ni som ändå inte får upp en bild, så tänker grovt stickade polotröjor som gärna matchas med ett par klassiska blåa jeans. Alltså ganska avslappnad look men ändå liksom lite dressad. Och vinterkylan tränger sig på, då är ju den stickade tröjan det absolut bästa plagget. Det är ju nyckelplagget, va? Hörrni, vi säger stort tack MQ för att ni är så fina. Toto Balotto är sponsrade av Tre. Och Tre jobbar ju i en lite märklig bransch där alla mer eller mindre säljer samma saker. Och förutom att fixa bra deals på mobiler och surf, så satsar Tre därför lite extra mycket på två saker. Det första är att ta fram så flexibla tjänster som möjligt utan bindningstider. Och det andra är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med deras butiker via nätet eller på telefon. Och Tre är ju ett väldigt trevligt sätt att handla på. Jag har fått välja att prata om någonting alldeles fritt eftersom Tre är så trevliga. Och då skulle jag bara vända mig till alla er som lyssnar på Toto Balotto, som har lyssnat otroligt många timmar den senaste tiden. Det har ju varit 24 avsnitt Totski. Vi pumpar på med 2 avsnitt hela tiden. Och vi är extremt jävla glada. Ni ger oss så jäkla mycket inspiration när ni hör av er och när ni kommer på våra events på Toto Live och så vidare. Så jag vill bara ta det här utrymmet att säga tack till alla. Jag önskar alla en riktigt jäkla god jul. Och för alla er som väntar på Never Forget säsong 2, ni behöver inte vänta speciellt länge. Vi kommer snart tillbaka. Vi säger stort tack till Tre som är så snälla och trevliga. Och ja, det blev inte så mycket snack om mobilabonnemang idag. Men Tre är som sagt måna om att människor ska få det trevligt på deras sätt. Så det gick bra ändå. Tack Tre! Toto Balotto görs i samarbete med Samla. Låneförmedlaren ni vet, som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor, ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån, eller ett lån inför en resa, eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig se om jag kan göra något åt. Ja, då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen, och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper en, ja, då är det bara lyfta på luren och slå Samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och se över lån. Vi säger tack Samla för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Då tycker jag att vi lägger VM-historiens bästa match till handlingarna och konstaterar att brassarna är utslagna. Kroatien, mot alla jävla odds, så är dessa kroater återigen framme i VM-semifinal. Detta efter ännu ett straffavgörande. Vad har du burit med dig från avgörandet mellan Brasilien och Kroatien för 2 dygn sedan?
Nej, men när Neymar gör 2-1 på övertid och det är bara 10 minuter kvar. Då är jag glad för att jag vill att Brasilien ska gå hela vägen. Inte bara för att jag spelat dem, men jag tycker de är härliga. Och jag vill liksom inte att
och vilket
vill,
mål det är alltså?
Ja, det är ett otroligt jävla mål. Alltså. Det är en otrolig jävla spelare. Och för mig när han gjorde det målet, då var han på riktigt tillbaka från skadan. Då var han på riktigt på väg att bli VM-kung. Vad fan ska jag stoppa dem nu? Vad ska jag stoppa Neymar framåt? Så att och jag hade gärna sett honom få det globala erkännandet. Nu är det ju väldigt många som tycker som vi och att han är en av världens bästa spelare, kanske till och med den bästa spelaren. Men jag tyckte att Neymar var värd det. Hur gammal är han? Är han typ 30 bast nu eller?
Ja, han är 92.
Ja, 92. Ja, det kanske blir ett till mästerskap för honom. Men
jag tror inte det.
Nej, kanske inte. Känns inte.
Är det så här? Det i alla fall vet det att det inte kommer bli ett till VM med Neymar så som Neymar är idag.
Exakt. Men också lite att jag vill fortsätta se Brasilien. Det är två matcher till som jag får njuta av att kolla på dem. För det finns inget annat landslag i VM och det finns få klubblag som jag bara kan titta på för att jag älskar att spela fotboll. Jag bara älskar att se på dem. Och i de här brasilianska.
Ja, sen så får väl alla kroater ursäkta, men alla ville ju också se dem mot Argentina.
Det har du nästa parameter då, eftersom det är mycket parametrar här. Som såklart hade varit helt fantastiskt. Så nej, jag hade Josip Bladan med mig. Det var en del kroater, men jag ska kolla på matchen. Men jag led fan med brassarna. Ja, jag tyckte det var tråkigt.
Ja, samtidigt så tycker jag verkligen att de får skylla sig själva sett till hur naiva de är. När de väl gör det där målet. De vet liksom att nu är det en kvart av liksom förlängning kvar att spela av. Sen är vi i den där semifinalen. Inge skit nu, gubbar. Att man i det läget med 3 minuter kvar åker på en kontring. Ja, men alltså det är så liksom, på ett sätt så kan jag ju älska att de där brasseränderna aldrig går ur dem. Hur många Casemiro och Thiago Silva och Marquinhos den finns i laget. Det, på något sätt så ska liksom deras kåthet på att göra mål framåt bita dem i arslet. Så att det finns något härligt i det, men jag blir också provocerad hur man kan efter en sån slitig match när man väl gör det där målet schabbla bort det mot ett Kroatien som är helt slutkörda. Alltså, de orkar ju ingenting efter paus framåt, utan de lägger ju all sin energi på att hålla den där nollan. Och när Neymar väl spräcker den, så vet man att det här är över så länge Brasilien inte gör något dumt här nu. Ändå så sätter de sig i en situation där de åker på en kontring med 3 spelare på egen planhalva. Skitsamma. När det här sen då går till straffavgörande, hur man återigen kan låta Neymar i sin kåthet vilja bli liksom den avgörande hjälten på straff nummer 5, prägla hur man sätter upp straffordningen. Det stör mig så jävla mycket. Jag menar, när var egentligen senast liksom en straffsparksläggning gick ens till 5:e rundan? Alltså där det andra laget fick slå sin 5:e straff.
Ja, nej.
Varför bygger man inte sin straffsparksordning liksom från bäst först?
Ja.
Sätt de 3 första straffarna.
Exakt. Nu står han, har man ett psykologiskt övertag, det blir större press. Ja, man får ett psykologiskt övertag efter de där 2-3 straffarna. Kanske man ger sig själv i alla fall chansen, en större chans att ha det övertaget inför de sista straffarna.
Ja, och jag menar, Neymar måste väl känna själv att så här, behöver jag verkligen bli den som slår den avgörande straffen för att gaina 1% till som mest populär i laget och i landet? Eller liksom så här, är det inte viktigare att liksom jag får slå straffen? Att jag får bidra med ett mål i den här straffsparkslängden?
Han har ju redan tänka
gjort målet, han är ju den stora skäl. Alltså,
ja, men det är klart att de kan tänka att det finns stor chans att den sista straffen avgör. För det har man ju varit med om en jävla massa gånger. Och då sätter vi vår starkaste straffskytt på den sista straffen. Så får alla andra göra jobbet.
Jo, det var ju så Tite liksom resonerade.
Jo,
det var men det. Det blir ju lite magplask när den då bästa straffskytten brinner inne för att de fram till dess inte har gjort jobbet. Så att, ja, nej. Jag tycker verkligen Brasilien får skylla sig själva. Det där var deras match att vinna. Så och de gjorde det de skulle, men sen så på något jävla sätt så lyckas de slarva bort det. Jag skulle bara vilja credda Luka Modric för inte så jävla mycket hans insats, som såklart var bra. Jag säger inte någonting annat. Jag tyckte det inte var liksom som nivån mot, var det Belgien?
Han hade tuffare motståndare. En annan matchtyp verkligen att spela, så att säga.
Absolut. Sen så var han verkligen skitbra. Det är inte det jag säger, utan det jag ville plussa var hans liksom sätt att vara i stunden som vinnare när Brasilien sumpade. Fan vad han var värdig. Sättet hur han liksom tröstar sina gamla lagkamrater.
Du tycker inte att Argentinas firande var lika värdigt eller?
Just det, det var den sista frågan jag skulle fråga. Hur såg du på det där med hur Argentinaspelarna liksom hånade holländarna?
Alltså den där matchen hade kurrat ur redan. Det var liksom rena spåret. Hade Holland vunnit den här matchen, då hade ju de vidriga människorna såklart också gjort någonting liknande. Så att det var ju bara, som du sa, det var aggressivitet präglat av ångest och adrenalin från Argentinas sida. Och det var en jävla ilska för att det hade kurrat ur totalt. Och man hörde ju då att holländarna hade stått och gidrat under straffdramat och så vidare. När någon la ut där, jag tror även fan du la ut den där bilden på vår Instagram. Och då var det jidder mellan folk i kommentatorsfälten när någon tyckte att de var vidriga, och så är det någon som svarar upp att jo, men holländarna hade gjort det här. Alltså så här, den matchen känslomässigt hade spårat ur. Så att det för mig bidrar bara till att så här, VM-historiens bästa match.
Ja, och jag menar de som inte förstår att det där myntet har två sidor och att det finns väldigt många lika goda kolsupare på den där plan. De människorna är lite för naiva, tror jag, för sitt eget bästa. Holländarna hade så att säga gjort sitt för att provocera fram såna där reaktioner från några av argentinarna. Men det var en härlig kontrast hur det såg ut de två lagen emellan och hur det såg ut mellan Kroatien och Brasilien, kanske framförallt Luka Modric. Men kanske ännu mer igår då, när Frankrike slår ut England och Harry Kane bränner den där andra straffen mot sin mångåriga lagkamrat i Tottenham, Hugo Lloris. Och när slutsignalen sen går så var det jävligt mycket respekt lagen emellan, och framförallt då från fransmän och Hugo Lloris mot Harry Kane, som såklart blir den stora syndabocken här. Det var fint att se, men bortsett det så tyckte jag att det var en jävla härlig match där jag var.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag var faktiskt imponerad av England. Tycker de gör en riktigt, riktigt bra insats.
Ja, och med ett väldigt tungt lag som många påpekar också efter den här matchen. Jag vet inte om de har ännu bättre förutsättningar om 4 år, men de är i alla fall 4 år äldre än några av de här redan toppspelarna. Jude Bellingham inte minst, men det finns andra där också såklart som alla vet. Så jag är jätteimponerad av hela Englands mästerskap.
Vi får väl se vad som händer med Gareth Southgate. Jag tror oavsett vad att Jordan Pickford har gjort sitt som första målvakt. Jag tycker liksom inte att det är väl ingen jättetavla att släppa in Tchouaméni skott igår, men Jordan Pickford är ju, och det pratade vi om med Totski också, alltså hur jag än vrider och vänder på det så är, tycker jag, både Aaron Ramsdale men kanske framförallt Nick Pope bättre målvakter än vad Jordan Pickford är. Det finns säkert både liksom 3 och 4 bättre val än honom, men i landslag så fungerar ju liksom, det fungerar ju på annorlunda sätt än i klubblag. Man har förtroende för vissa, och har resultaten kommit med de spelarna, ja då är det svårt att ändra på liksom på de startelverna och på de här rollerna. Men skiftar man inte första målvakt i Englands landslag nu, då tycker jag att det är väldigt märkligt. Och det säger jag oavsett om Southgate fortsätter eller om det blir en ny förbundskapten. Ja.
Nej, men det vet ju du, Gugge. Alltså, det är nice att ha en målvakt som inte bara räddar det som ska räddas, utan som också kan vara matchvinnare. Det är helt sällan det är så i lag. Och i alla dina lag som du har spelat i, så misstänker jag att du aldrig haft en målvakt som också, alltså så här, som kunde bli matchvinnare och vinna matcher åt dig. De stora matcherna.
Nej, spelade inte och så många stora matcher.
Nej, fast stora för er. Alltså någon jävla Stockholm Cup-semi eller någonting.
Ja.
De målvakterna finns ju typ inte. Som vinner matcher. Och därför är det extra stort också när de målvakterna kommer fram och när de målvakterna kliver in och vinner. Som titlar och som Courtois har gjort och som Manuel Neuer har gjort i historien.
Buffon. Oliver Kahn.
Buffon definitivt. Oliver Kahn definitivt. Finns ett gäng, men nej fan, jag håller med dig. Alltså Pickford, han kan lämna. De kan nog bli jävligt starka i USA. Det tror jag.
Mäkta imponerad också av Kyle Walkers match i matchen mot Kylian Mbappé.
Det var ju mycket snack om den innan.
Han stängde ner honom alltså.
Ja, nej, ruskigt. Det är kanske den största individuella prestationen i VM hittills.
Jag såg att de statistiktjänsterna, de hade 0,00 XG på Kylian Mbappé. Och visst, alltså, på en enskild spelare så är ju inte det lika unikt som att ett lag är nere mot nollan. Men det säger ju ändå någonting om Mbappés insats igår kontra hur det har sett ut under resten av turneringen och egentligen hela hans jävla karriär. Så att det jag tyckte är imponerande. Jag tycker både Foden men kanske framförallt Bukayo Saka riktigt, riktigt bra från sina ytterforwardspositioner. Tycker Kane gör en riktigt bra match. Du nämner Bellingham, absolut. Alltså, över hela banan så tycker jag England verkligen står för en av sina bättre insatser som jag har sett dem göra under Southgate. Och de gör det ju mot liksom mångas guldfavoriter, de regerande mästarna. Jag tycker verkligen att de föll med flaggan i topp. Med det sagt så tycker jag inte att Frankrike går vidare oförtjänt. Utan det var små marginaler som skulle avgöra den där matchen. Och sällan har det väl blivit tydligare än igår.
Nej, men det jag tycker med England är att det här är första gången jag verkligen känner att de är på väg mot en titel. Alltså dels att de var nära EM såklart också, men hela arbetet som Southgate liksom har stått för att hitta ett spel som funkar med det spelarmaterialet och som också vinnande. Nu förlorar man, men ni förstår vad jag menar. Semifinal 2018, final i EM, nu kvartsfinal, ut mot ett jävligt bra Frankrike med stort självförtroende också. Det ska fan säga. Det är möjligt att jag för första gången liksom omvärderar Englands chanser till att ta en titel när vi kommer fram till VM 2026. Just för att man har byggt upp någonting så jävla stadigt stabilt. Nu såg jag att Rio Ferdinand var ute och kritiserade Southgate för byterna. Och var rätt hård sådär mot honom. Men det är väl det han ska vara som pandit. Oavsett, nu var det här en YouTube-kanal, men oavsett. Han ska väl trycka på lite extra. Men jag såg också att Lineker skrev på Twitter liksom att man ska fortsätta med det här för det Southgate har byggt upp. Så som England spelar. Och att det över tid borde bli vinnande. Alltså vinnande på det sättet att man fortsätter att utvecklas och med det unga laget också. Så att jag går på Gary Linekers spår, inte på Rio Ferdinands spår. Jag hoppas att för Englands skull att Southgate blir kvar.
Och om nu Kyle Walker stod för turneringens bästa försvarsmässiga insats individuellt så måste man väl fråga sig om inte Theo Hernandez tar turneringens sämsta beslut när han trycker Mason Mount i ryggen så som han gör, det som leder fram till Englands andra straff. Alltså vad är det för hjärnsläpp?
Det är idiotiskt. Alltså spela fotboll på så hög nivå från junior hela vägen upp till landslag. Alltså jag kan ju stå och skrika på våra tjejer men knappt längre för de gör det mer och mer sällan. Men just att förstå hur farligt det är sista tredjedelen, speciellt i slutskedet av matcher också. Att ge bort frisparkar.
Det är inte Lecce hemma, ledning 3-0.
Men nej,
alltså det är VM kvartsfinal.
Nej, men det är ju inte bara, alltså nu Theo Hernandez orsakar ju straffen. Men de orsakar ju också helt i onödan en frispark utanför straffområdet med några minuter kvar också som Rashford skjuter precis över. Vem är det då?
Jag ser inte vem det är. Då stod jag nere vid sidlinjen så jag ser bara. Men det är också, att det blir liksom
det tyckte jag var helt idiotiskt liksom, till att börja med.
Ja.
Det kanske kom efter förresten.
Om Paredes liksom boll ut i Hollands avbytarbås, det är också ett hjärnsläpp och det är också ett jävla beslut. Men visst skulle han fått rött kort där så hade det väl kanske kostat om matchen. Men Theo Hernandez beslut i Mason Mounts rygg, det är så uppåt väggarna idiotiskt gjort. Så att jag följde den här matchen från läktaren med Sia Bouchfalai. Alltså, och alla som kan sin Sia vet ju vad han tycker om Milan och
Theo. Är det någon slags etableringstänk på Sia Bouchfalai här när du säger hela namnet? Alltså han är inte Luca Toni. Alltså, han är inte ett för efternamn som man säger. Man säger Sia, punkt.
Jo, men fast då blir det också så jävla folkkärt. Då är det som att alla ska veta vem Sia är.
Ja, men det får folk fatta. Om folk inte fattar vem Sia är, då får de väl fråga på en jävla socialt medie. Folk skickar in så jävla många dåliga och dumma frågor hela tiden i våra DM. Så kan du ställa den frågan. Det är ändå fan bättre än majoriteten av frågorna man får.
Ja, Sia var i alla fall ordentligt frustrerad över att Kane missar den här straffen. Inte för att då liksom England inte går vidare eller för att Frankrike gör det, utan det han liksom byggde hela sin frustration var på att Theo Hernandez inte får betala priset.
Ja, jo men inte rista som han är och så vidare.
Ja, nej, det var en jävla kvartsfinalrunda. Jag tyckte den levde otroligt upp till högt ställda förväntningar och mer därtill.
Vet du vad som händer nu?
Nej.
Nu blir det tråkiga semifinaler och en rätt torr final.
Jajamän. Men om det blir som jag hoppas att det blir, alltså Argentina-Frankrike i final, då har vi att göra med en mörk bronsmatch.
Eller,
då har vi att göra med en
vill jag ju också att Marocko går hela vägen.
Mörk bronsmatch, Kroatien-Marocko. Ja. Det var absolut inte där man trodde att man skulle vara för några veckor sedan.
Det är en match där många väljer vinterstudion framför.
Ja, kanske. Nej, det var fyra kvartsfinaler som på sitt eget sätt och vis var otroligt underhållande att följa. Men såklart där Holland-Argentina stack ut som ett av de starkaste fotbollsminnen man kommer bära med sig från inte bara det här mästerskapet utan från ganska många mästerskap. Jag vet inte om vi har så mycket mer att bjuda på.
Det har vi säkert om vi skulle vilja, men det är läggdags i sovrummet där jag spelar in och saker och ting ska hända så att säga. Så vi ska alldeles strax lägga på, men jag måste bara klacken där. Jag vill bara ändå ta upp den.
Ja. Mer info. Såg du den live på Space eller?
Ja. Det blev ett jävla livet.
Det blev det.
Ja. Berätta. Alltså vi har inte så mycket så här studio på och sånt. Men just det hade vi på alltså åtta.
Vet du vad jag trodde du skulle säga? Vi har ju inte så jävla mycket att jubla åt under de där tillställningarna.
Jag kan säga att det var ett jävla tryck under de här kvartsfinalerna. Det var ja. Det var på tal om högst ställda förväntningar, så folk hade kommit från Skellefteå och Helsingborg och Jönköping och fan, shootout till alla som har kommit på event och så kommer på finalen här nu på söndag. Men det var just Frankrike-England pikade det lite grann. Och det var ju sista kvartsfinalen av fyra. Och det var ju dessutom lördag. Folk hade varit där hela dagen och druckit på lite sådär. Så att det var väl lättare att leva ut sina känslor i den matchen också. Men den bjöd ju upp. Men klacken kom med och visades då på Space. Alltså din klack visades störst i hela norra Europa. I och med att det är norra Europas största 4K-skärm. Så det var... finns någonting fint i det också?
Ja, det är underbart. Det är underbart. Ja,
men vem slog passningen? För jag ser det ändå som en passning.
Ja, nej, jag tror faktiskt att det inte är...
Säg inte att du var målvaktstränare!
Nej. Nej, men det är fan inte roligare än att det är Pavard.
Men det är okej.
Okay. Ah. Alltså, Mbappé står ju och värmer upp precis bakom oss i 20 minuter innan. Liksom. Men herregud, får man till ett sånt där ögonblick, får man till en sån där klack, då får man inte bli girig. Då får man helt enkelt bara omfamna att det faktiskt hände. Och att man där och då nitar dit klacken på ett 100% sätt.
Ja, verkligen. Men jag hade gärna sett det från en annan vinkel också. Någon på arenan som har filmat. Nu är det säkerligen typ tre svenskar på plats på den här matchen totalt sett. Förutom er så jobbar med det. Men du har inte sett det från en annan vinkel eller?
Nej, tyvärr.
Kan du inte fråga runt lite? Okej, nu blir det ju blir lite inte så ödmjukt att gå runt och fråga så, sändningsbussar och grejer om de kan liksom hitta några kameror som har spelat in det. Men det hade ju varit fint att kunna se det från en annan vinkel också.
Men man ska väl vara ärlig och säga att man under dagen har skannat av Twitterflödet. Gjort ett
på internationella medier också, eller?
Ja, man har gjort ett par sorgliga sökningar i sökfältet på Twitter. För att hitta liksom, kan det vara någon som har fångat det här och liksom bara skickat ut den ovetandes om vem det är som
har du varit inne på Google Translate också? Klackspark och sen så på lite olika språk och sen sök på Twitter. Koll på ditt hack och journalista.
Det har jag faktiskt inte, men frågan är om inte jag här och nu ska be dig bara liksom på ett i all liksom vänskaplig välmening så skickar du länken till Tancredi. Såg du Gugges klack igår?
Ja, men så, jag gör det.
Och så går ju förhoppningsvis Tank i spin.
Ja.
Och så kör liksom Tank ut den på Twitter, men Tank, så får vi ett nytt varv.
Exakt, men Tank är en bra gubbe, för han har ju typ 500 000 följare, men han har mycket spanjorer, portugiser, brassar, argentinare och så vidare och så vidare, så han har ett internationellt flöde. Så får vi ut det på Tank, då kanske vi hittar någonting mer då.
Ja, nej, vi hoppas. Det är nu det händer. Hörrni, de sista matcherna från det här mästerskapet ser ni som ni vet med ett C-more-abonnemang. Skaffa ett Premium Plus. Det är min starka rekommendation. Då missar man dels inte en enda sekund av återstoden här av mästerskapet. Man kan se finalveckan av Robinson som drar igång här nu idag, måndag. Det kommer en ny bäck på juldagen. Det finns en säsong av Nattryttarna som enligt alla jävla källor jag har kollat med är 5 plus, och när vi har ringt in 2023, ja då drar det igång igen. Serie A, La Liga och Champions League. Så att det är bara att klicka på sig ett Premium Plus abonnemang. Önskar er kanske det julklapp. Vad fan? Det är ju bara knappt 2 veckor kvar till de ska delas ut. Så att, det är väl en alldeles utmärkt julklapp till dig själv eller familjen.
Precis, och i budskapssvängen så påminner jag om vår julkalender som vi har tillsammans med Pepsi Max med massa fina priser på vår Instagram. Det är bara kliva in där och glöm inte bort nu i musttider och allt vad det är att den godaste juldrycken, det är trots allt en sommar Pepsi. Is, citron, Pepsi Max. Inte svårare än så.
Hörrni, jag tycker att vi avslutar den här episoden väldigt passande med my boy, min bästa kompis Kim. Kim från gården kallad. Han släppte idag sin EP. Finns ute på Spotify och lite varstans. Mm. Där finns det faktiskt ett spår som heter Casablanca.
Ah.
Och det passar väl alldeles utmärkt att gå ut på denna dag när vi har konstaterat att Marocko har skrivit VM-historia. Inte bara då som första afrikanska lag i en semifinal, utan också som hela VM-historiens största skräll.
Fan, vet du vad jag kan se framför mig nästan? Även om Hakimi är otroligt bra så har han ju nästan sina bästa egenskaper i offensiven. Att det kan bli en ruskig Mbappé-körning i den här semifinalen.
Mm. Jag tänkte faktiskt på det när jag såg de underliggande siffrorna kring Marockos framfart här. De är det enda laget som har förlorat alla sina matcher på XG. Alltså inte en enda match de har spelat.
Komma tillbaka på en.
Det brukar ta ut sin rätt till slut. Och jag tänker också, eftersom Marocko bara har släppt in ett mål, och det var mot Kanada, en reduceringsboll när man ledde med 2-1. Jag tänker också, vad händer med detta Marocko när de släpper in första målet och de måste framåt? Då är det kanske inte lika kul att möta Mbappé och Dembélé och Griezmann och gänget som då kan storma
Olivier
framåt på öppna ytor. Exakt. Mm. Så att jag hör vad du säger, och jag kan också tänka mig att om nu Frankrike skulle få in 1-0, då kan det nog rinna iväg till både 3 och 4. Det är vad jag tror.
Ja, det är bra. Det är bra, Gugge. Hälsa Don Hassebacke. Olof Lund åkte hem, såg jag.
Ja, men han landar om 20 minuter igen på katarisk mark. Så att, he's back, okay. Baby!
Ja, vad härligt. Jag tänkte säga, hälsa honom. Men jag vill persona någon grata hela det jävla rövgänget som är alla mot alla. Så att, men hälsa honom i alla fall. Men framförallt, ge Don Hassebacke en stor kram från mig.
Ja, det ska jag göra. Hörrni, vi hörs igen på torsdag. Då vet vi vilka två lag som spelar final på söndag och vilka två lag som spelar bronsmatch på lördag. Ta hand om varandra fram till dess, så ses vi i rutan på onsdag.
Underbart.
Det är SVT imorgon tisdag. Puss och kram, här kommer Kim från gården med Casablanca. Ciao tutti.
Skriv det vackraste du skrivit. Så jag valde gången som jag plaskade i din iris. Nappade tanken, strömma dialogen, havsdjup. Men stormen i mitt glas slutar alltid mer än kallsup. Ryggsim till jag tappar andan. Under himla vandlar skönhetsfläckar, jag kan dem alla. Gås ut som blindskrift, hemspråk är vackert. Blev till vokaler som skarol i spacket. Väggarna kan våra namn, doften av våra nätter. Hon sa järnigt, ta det lugnt, låt oss vårda natten. Blomsar vackas i betonglandskap. I ett västerprogram ganska långt från stan. Blåljus, disco med Novas barn. Parkeringstryckare på en gård bland barn. Kvällar på balkongen, liksom tonsats av musik i otakt. Men vi älskar våra sånger. Luftslott i Rågsved, glaser fulla kaktusplanta. Såga vänster iris, av vi jagar vattenfall. Lova guld i gröna påsar, viskar när hon kassa blanka. Tills vi dansar bort varandra vals. Luftslott i Rågsved, glaser fulla kaktusplanta. Såga vänster iris, av vi jagar vattenfall.
Lova guld och gröna påsar. Vi ska nå en Casablanca tills vi dansar bort för andra vals. Skriv det vackraste, nej låt oss kasta ankar. Röka Marrakesh, blandning i Casablanca. Låt dem kasta handskar, jag svär vi mot världen. För i vår kärlek är vi pansarvagnar, japp dem alla. Betongromans till vår barn när man har vandrat in och lagt en blomsterkrans på vårt namn när vi somnat in. Till bläcket i tatueringen ljusnat, som du bad mig göra i karta sköna berusning. En nyckel, två nycklar, fuck it hela påsen. Landade med gåsen med en rosa sol i rågsved. Så här doftar kärlek osminkad och nyknullad. En del av dågren blev en åder utan nylusta. Hand i hand under månen med en flaska. Lovade att älska, lovade att stanna. Vaknade en sommar, månen var densamma. Med hennes ord annorlunda, jag i Casablanca. Luftslott i Rågsved, glaser fulla kaktusplanta. Såg en vän sig iris, av vi jagar vattenfall. Lova guld och gröna påsar, vi ska nå en Casablanca. Tills vi dansar bort varandra vals. Luftslott i Rågsved, glaser fulla kaktusplanta. Såg en vän sig iris, av vi jagar vattenfall. Lova guld och gröna påsar, vi ska nå en Casablanca. Tills vi dansar bort varandra vals.